En podcast från Aftonbladet.
Jaha du Makoto, nu befinner vi oss med bara en vecka kvar tills Champions League drar igång. Det börjar dra ihop sig i ligorna. Det är inte så mycket kvar på den här säsongen som det kan kännas ändå. Det känns som att det är väldigt mycket kvar, men det, varje poäng är viktig härifrån.
Mm. VM är väl, vad är det? Ja, 100 dagar bort var det igår va? Så det måste vara 99 dagar bort nu då.
Om det nu blir något VM.
Det blir nog något VM, det är jag helt övertygad om. Sen är väl frågan vilka länder som är med i VM och alla möjliga andra parametrar kring det. Det är väl det som kanske är det stora frågetecknet.
Stark rekommendation är Sportbladet Daily idag, där Johan Mattias Sommarström, vår utrikespolitiska kommentator här på Aftonbladet, intervjuas av Demir när han svarar på frågor. Han är också gammal sportjournalist, Joma, så att han har koll på fotbollen. Men han har också framförallt väldigt bra koll på det utrikespolitiska läget. Lyssna på det, där får man en del svar.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Men här ska vi prata transfers, eller hur?
Ja.
Ska i alla fall, jag tycker det här är lite roligt också, eller roligt. Det är också, det är bara för att det var sån timing i det. Nu är det Michael Antonio, West Ham-profilen som var med i den här trafikolyckan för ett par år sedan. Mm. Kom ju tillbaka här i somras. Hans kontrakt gick ut, har vi inte spelat så mycket fotboll sedan dess. Han har nu skrivit kontrakt med, jag vet vad du såg, vi hade en story på Aftonbladet igår om att det var en familj som satt fast i ett hotellrum i Qatar.
Man har sett en del sådana där.
Ja, med en 8 månaders bebis och inte kom hem och så vidare. Michael Antonio, han ska resa åt andra hållet. Han har nämligen skrivit på för en klubb i Qatar just här och nu. Det är lite intressant.
Alltså fotbollsspelares vägar är och utgrundliga ibland. Vi har ju andra exempel på spelare som har flyttat i underlig timing till olika nya klubbadresser, det har vi ju sett förut. Ja. John Duran spelar ju nu mer i Zenit Sankt Petersburg.
Ja, den
såg den, du hans debut?
Ja, alltså han är så jävla galen. Det är, man älskar honom bara för att det är så fullkomligt unhinged.
Vad har han tagit för karriärsbeslut? John. Och så ska han gå in och hetsa det första han gör i sin match i Zenit.
Kommer du ihåg hur het han var för ett år sedan? Han bara liksom spottade in drömmål. Absolut. På drömmål för Aston Villa.
Han är ju bra. Ja, det är det som vi ska komma ihåg. Han är ju en bra fotbollsspelare. Han är en jätterå ämne som var liksom anfallsspelare. Men ja, någon gång kommer han tillbaka till Europa, helt övertygad om.
Ja. Ska han spela VM i sommar? Colombia, är de klara för?
Ja, Colombia ska spela VM.
Ja, men då ska alltså, spela.
Ja, det beror på om man plattar i landslaget.
Det gör han väl.
Jo, lär han göra.
Det gör han väl. Hur som helst, vi har lite annat att gå igenom. För det finns rykten där ute. Rör en viss Tottenham-back. Micke van der Ven som ryktas bort från klubben har gjort ett tag. Det har väl inte alltid varit helt friktionsfritt relationen mellan honom, kanske framförallt för honom och Thomas Frank var väl rätt så frostig. Fick man upplevelsen av i alla fall i vissa, och så är det handslag som uteblev och såna här saker. Vad är det senaste runt van der Ven?
Ja, det senaste är att det rapporteras att han, det är kanske föga förvånande, han vill inte förlänga med Tottenham just nu.
Nej.
Och det kan man ju förstå. Det ska väl också vara att de flesta spelare har väl någon sån klausul att de åker ur så halveras deras lön. Det brukar ju finnas sådana klausuler i kontrakten. Och de verkar finnas i Tottenhams fall med, har det börjat rapporteras om här nu. Van der Ven har ju inget intresse av att flytta med ner eller vara kvar. Om det, kanske framförallt, inte kanske nedflyttningsrisken utan mer baserat på att det är väldigt stora klubbar som är intresserade av honom. Och det kan man ju förstå varför, även om inte han heller har varit särskilt bra på sista tiden. Barcelona vill ha en ny mittback och van der Ven hade varit perfekt i deras högtliggande backlinje med hans speed han har. Han skulle ju vara klockren för dem. Så jag förstår varför de är intresserade. Sen är frågan om de har råd att lösa en sån värvning. Liverpool har ju snackat som var intresserade länge. Mm. Det skulle man också förstå.
De var ju där, förra han gick till Tottenham så stod det ju lite mellan Liverpool och Tottenham i den dragkampen som ju Tottenham vann.
Ja.
Den gången, så att det intresset lär ju finnas kvar.
Så att i och med då att det finns så pass ändå konkret intresse inför sommaren så är inte han intresserad av att förlänga med Tottenham i det här läget, det kan man ju förstå.
Mm. Fler spelare som kan röra på sig i sommar är, ja, en som kommer röra på sig är Leon Goretzka. Det är väl nästan färdigt att han kommer lämna Bayern München.
Ja, det är så gott som bekräftat, så att, eller inte så gott som det är bekräftat. Många klubbar är intresserade, det förstår man ju. Inter är väl den som du har pratat om ganska mycket här nu, som ska vara inne där. United har vi väl där också, som du pratat lite om. Barcelona har du pratat om tidigare där också, som någon sorts liksom komplement till den övriga mittfältskonstellationen som Hansi Flick har till förfogande. Atletico Madrid är väl där som legat närmast, för de var intresserade redan i vintras av att plocka in honom till mittfältet när Conor Gallagher lämnade. Han kommer få en bra klubb. Så mycket ska det stå klart. Men ofta så här, när det pratas om så här free transfer-spelare som man kopplar till alla de här klubbarna, kommer hamna i Galla eller Fenner sen. Det är ju känslan man får också, så det hade inte heller förvånat.
Nej,
vi får se exakt vart han kommer landa, men så här, Inter hade varit jättelogiskt, även om de har en mycket mer ungdomlig approach i sin transferstrategi nu än vad de hade för några år sedan. Nu är det ju uppifrån att det ska värvas yngre spelare, och det gjorde de ju i somras också, men samtidigt det var väldigt mycket rutin som försvinner när Mkhitaryans kontrakt går ut, Acerbis kontrakt går ut, Efreys kontrakt går ut och så vidare. Darmian är ju också gammal och har utgående, så att, och Dumfries ryktas ju bort hela tiden, så de behöver ju få in någon form av ledargestalter och erfarenhet och rutin, och inte bara ersätta en massa yngre spelare. Och då hade ju Goretzka passat väldigt bra för dem, tror jag, om det hade gått att lösa. Sen får vi se.
Jag tänker Milan. De brukar inte hata en free transfer.
Nej, Milan hade ju såklart också varit jätteintresserade, kan man ju tänka sig. Sen har ju Milan det ganska gott ställt på mittfältet ändå nu mer, tycker jag.
Ja, men alltså, hur länge ska Luka Modric spela fotboll, undrar man ju då.
Ja, så länge han fortfarande är bra, och det är han.
Det är han ju absolut. Ja. Har han fyllt 40 än?
Ja.
Det har han väl, va?
Ja.
Ja, menar det. Så att, ja, förr eller senare så måste han ju också sluta.
Jo, men de har ju andra spel. Alltså, de har ju Rabiot, och de har Richie, de har och så vidare, så att det finns.
Loftus-Cheek är kvar där.
Ja, den, men han åkte ju på en riktig otäck skada här nyligen. Mm. När han fick en smäll där som inte alls var trevlig. Ska väl förhoppningsvis ha gått bra sett i omständigheterna där.
Ja, precis. Det var en vecka sedan, va? Han fick en fraktur i ansiktet någonstans.
Precis.
Han kanske får spela med sån här Victor Osimhen-mask då i framtiden. På tal om Victor Osimhen, en annan spelare som det kommer fortsätta ryktas om. Han är ju en otroligt duktig striker, och jag menar en nia av den kvaliteten. Nu är Galatasaray hans eget val. Han ville gå dit, han vill spela där.
Ja, från början var det ju inte
från början var det, men nu när han har varit där ett par säsonger så verkar han ju trivas väldigt bra. Det funkar väldigt bra för honom där. Galatasaray ska spela åttondelsfinal i Champions League nu. Man har gjort det bra. Men en spelare av den kvaliteten i en liga som den turkiska, då kommer det ju alltid finnas rykten, intressenter, diskussioner.
Jag vet inte, nu vet inte jag vad du och Frida avhandlade förra veckan, men det var ju väldigt intressant hur Osimhen hanterade det här dubbelmötet mot Juventus. För det var väldigt mycket Juventus-flörtande. Ja, det är en stor klubb man absolut aldrig skulle kunna tacka nej till. Det var uppgifter om att jag ville till Juventus, men stoppade av Napoli. Jag bränner ju broarna med Neapel så att det sjunger om det.
Det skiter han väl för. Ja. Har inte Napoli bränt broarna med honom?
Jo, det är också. Han är ju inte nöjd med ganska mycket av olika saker som händer där. Det var ju riktigt konstiga sociala medierinlägg som klubbkontot gjorde, och det var ju hela det här.
Det var
helt bizarrt. Han hamnar ju helt snett med Osimhen, och han verkar ändå vara sugen på Juventus. Om det är någon klubb som ändå kan liksom skramla ihop en slant för att lösa Osimhen, så är det ju Juventus. Men Juventus är också samtidigt, de vill ju ha Sandro Tonali från Newcastle. Och ja, de planerar ju någonting till sommaren, det tycker jag är ganska uppenbart. Den truppen de har här och nu är ju allt för blek för att kunna mäta sig med någonting, och det såg vi ju. Nu stöttar de ju tillbaka och ändå gjorde match av det i Champions League mot Galla, men samtidigt förlust här mot, de tog ju tillbaka mot Roma, just det, gjorde de ju. De låg under mot Roma men kom tillbaka. Likväl, det känns liksom lite bara småsvajigt generellt i den truppen. Coop Miners har de inte alls varit nöjda med, att det var en jätteinvestering och ryktats bort också. Så det kommer nog ske en hel del, och jag kan bli inte förvånad om Victor Osimhen skulle ingå i alla fall planerna på att ändra i forwards led i sommaren.
Nej. En annan striker som det ryktas lite grann om är ju Inters mycket lovande 20-åring Pio Esposito. Och där pratas det om eventuell konkurrens till Victor Gyökeres, alltså att Arsenal är intresserade.
Ja, alltså italienska medier har varit eld och lågor. Han gjorde ett väldigt pikt inhopp mot Arsenal i Champions League.
Det är det man ska göra.
Ja, men då ska Arteta...
Engelska scouter ser ju bara matcher med egna laget. Det är ju så de funkar.
Sen är det här mycket italienska uppgifter, men Arteta ska ha varit eld och lågor. Berta ska ha varit på möten med Inters representanter och kollat. Sen har Inter dementerat. Nej, men vi har inte haft någon möten med Arsenal liksom. Och vi tänker inte sälja Pio.
Han förlängde ju sitt kontrakt i somras.
Men killen är också inne på din första säsong i en högsta liga. Ja, just. Han är ju egenfostrad anfallare. Nu har ju inte han kanske varit så här, helt fenomenal, men samtidigt är ett talangråämne som ändå redan tagit plats i italienska landslaget, vilket säger en del om konkurrensen om forwardpositionen där också. Ja.
Jag kan säga att Chiesa kan de inte hänga hatten på just nu. Herregud vad dålig han är.
Ja, på, jättesidospår här på tal om italienska forward. Jag tyckte det var så väldigt roligt och tänkte liksom, ah, no shit när jag såg att Nottingham Forest nu känner att nej, vi vill nog inte köpa loss Lorenzo Lucca som vi lånade in lite där på måfå i vintras från Napoli efter han inte gjort någon glad där. Så här, varför lånade in Lorenzo Lucca från början? Vad var tanken med det här? Var lite det jag kände. Nej, de vill inte köpa loss honom. Nej, är det sant? Vi vill inte göra det.
Nej.
Men det finns såklart fler italienska forwards att räkna med. Det är inte där, men Esposito är jättespännande i alla fall, om vi ska ta den grundbiten, men jag förstår att inte är noll intresserad av att släppa honom.
Mm. Vi kan väl stanna kvar lite då vid Italien och vid Inter, därför att du fick hantera burop som du inte riktigt förstod grunden till på början.
Ja, det kan jag väl medge i efterhand därifrån. Jag hade ju inte mycket annat att göra under den där 0-0-matchen mellan Como och Inter, ska jag säga, för det där var... Alltså den tilläggstiden och slutminuten, alltså hela matchen egentligen. Men jag skojar inte när jag säger att bollen gick... Har du sett det här Simpsons-klippet på när de spelar fotboll, alla bara står och passar bollen och alla jublar?
Ja.
Alltså det där hände på riktigt. Den bollen går liksom Bastoni, Acerbi, Sucic som har sjunkit ner i banan. Någon tittar, passar tillbaka till Acerbi. Tittar tillbaka till Bastoni tittar tillbaka till Acerbi, tillbaka till Fucic, tillbaka. Det var så i 5 minuter nonstop. Det var hela tilläggstiden. Ingen liksom la liksom riktigt press, ingen vågade slå passningen, ingen vågade någonting. De måste skrota dubbelmötena i semifinalerna i Italien. Spanien funkar uppenbarligen, för där har du liksom ingen form av kontroll och gräns för någonting. Titta på liksom det som hände i Atletico Barcelona, där det var öppna spel åt varsitt håll, får man väl säga.
Men det som hände då, och det
jag ska komma till
att
det.
Varje gång Bastoni fick bollen så började publiken bua.
Ja, precis, det där skulle komma till, att de buade ut Bastoni och tänkte, varför gör de där för? Jo, anledningen till det, och det här är ganska bizarrt, för man tänker att han måste gjort något fult i matchen eller någonting. Nej. För det är ganska länge sedan nu som Derby d'Italia spelades mellan Inter och Juventus. Där Pierre Calulo fick ett andra gult kort efter att Bastoni mer eller mindre tvingat fram det gula kortet. Eller lurat domaren med att filma, påpeka att han drog mig i tröjan. Calulo får ett andra gult. Ganska bizarr utvisning. Bastoni har bett om ursäkt till och med. Ja, jag överdrev situationen, jag ber om ursäkt liksom. Sen dess åkte han, efter det så åkte han på en bortamatch mot Lecce, där han blir totalt utbuad av Lecce-publiken varje gång han rör bollen. Och så sker det igen i Como. Jag vet inte, han är inte den första spelaren genom tiden att ha filmat.
Nej.
Han absolut, att det var liksom otroligt osympatisk känsla när han liksom bara firade det röda kortet sen på Calulo, absolut. Men det där har på något sätt till spelet. Men jag har aldrig sett att annan publik, framförallt när du orsakar ett rött kort för Juventus av alla lag. Alltså, nej, det där förstår inte jag. Men Como-fansen kände väl att men det här är kul, det där gjorde det Lecce. Det där är så hört säkert till. Vi buar ut Bastoni vid varje bolltack. Det var rejäla burop. Ja. Det var ungefär som någon som Vinicius Junior fick av tillresta Benfica-klacken i Champions League senast varje gång han rörde bollen. Mm.
Du var där ju. Var det mäktigt?
Ja, alltså den är ju en fantastisk arena. Alltså nya Santiago Bernabéu, som ju inte är så ny längre kanske då. Men det som, jag vet inte hur mycket det gick fram i tv-sändningen. Men det är verkligen Vinicius Juniors varje bolltouch. Hela Benfica-klacken längst upp i hörnet tokbuar och busvisslar ut honom. Inte riktigt förstått vart problematiken ligger från det första mötet, kan jag säga, till känna den.
Nej, det har väl varit rätt uppenbart att de inte riktigt har med sig vad det var som var problemet.
Det var ju för övrigt relativt stökigt också i samband med det här, för att det var inte bara Benficas ultras som var på plats, utan Hajduk Splits ultras hade fått för sig att ta sig till Madrid för att stötta Benfica. Jag vet inte vad det var frågan om. Såg också en väldigt rolig händelse, eller rolig beroende på hur man ser det, händelse på tunnelbanan på väg till arenan, när man står där och plötsligt kommer det några liksom skräniga Benfica-fans in liksom. Förutom att de är högljudda och stökiga, så är de liksom ingen som gör något eller stör någon, och liksom lokalbefolkningen som sitter där på några Madridbor suckar lite där, då är i Madrid-halsduk, det är bara okej. Plötsligt ser man dock att de reagerar på en sak och springer liksom bort. Då är det ju en kille som bestämt sig för att till den här matchen och den här dagen ska jag åka med en Cristiano Ronaldo-tröja till matchen. Men alltså en gammal Cristiano Ronaldo-tröja från hans tid i Sportingklubb. Den tröjan fick inte han ha på sig i den tunnelbanevagnen. De ställde sig runt. Den tar du av dig ungefär. Och då stod han där, den här lilla grabben utan sport med tröjan i hand. Det var speciellt. Ja. Men den tröjan, det var liksom droppen för Benfica-fansen.
Ja, så kan det gå. Hörru, vi ska prata lite Manchester United. Pratas ju väldigt mycket nu om att Michael Carrick, alltså det skojades ju när Michael Carrick kom in, haha, han kommer göra det så bra, och så kommer de plocka in dem permanent, och så kommer det bli en solkär igen. Men grejen är att han har ju gjort det så bra så att det går inte att göra någonting.
Nej,
annat.
Nej, men han är ju inte heller Ole Gunnar Solkär, det är det som är det viktiga att poängtera här.
Fast jo, grejen är att juryn är ju fortfarande ute när det kommer till Michael Carrick. Han har ju också tränat på ungefär samma nivå som Ole Gunnar. Ole Gunnar hade då varit i Swansea, Cardiff var det, och tränat och så vidare. Carrick har varit i Middlesbrough och runt lite grann. Visst, Carrick kanske har lite mer erfarenhet än vad Ole Gunnar hade då. Inte jättestor skillnad. Carrick har fått sparken från Middlesbrough efter svaga resultat där. Alltså, det var inte så att han kom in till det här jobbet med att, oh, här har vi den mest lovande, han har lyckats med det här, och det är liksom, kurvan pekar bara uppåt. Men däremot, det som Michael Carrick har gjort med det här laget från den utgångspositionen som de var, är ju bättre än det som Ole Gunnar Solskjaer gjorde när han...
Utan tvekan. Ole Gunnar Solskjaer United absolut var underhållande att titta på stundtals, men alltså han levde ju mycket på den där matchen mot PSG. Och det var inte logik som vann i den matchen. Det ska vi komma ihåg. Absolut att United löste gameplanen, men de gjorde det ju på ett väldigt liksom underdog-vis, och hade alla stjärnor stod rätt överhuvudtaget.
Han kastade in en 17-årig Marcus Rashford också, som kom från ingenstans och bara slog sig in.
Alltså det var ju stjärnor som stod rätt väldigt mycket för Ole Gunnar, och så är det väldigt lätt att sitta här och säga det. Och vi kommer säkert titta, titta, nu gjorde de samma misstag igen. Det kan jag lova här nu, och ni får lyncha mig om det inte skulle bli som Carrick misslyckat fullkomligt under hösten, så kommer jag säga, jag hade fel, ber om ursäkt. Det kommer inte säga att men de skulle ju aldrig ha anställt från första början. Nej, för jag tycker de ska göra det.
Ja, men jag tycker också det.
Carrick tycker jag har... Alltså,
han känns ju som en smartare tränare än Ole Gunnar.
Ja.
Framförallt, han känns ju mer som sin egen sin egen människa på något sätt.
Han känns ruttad att bli deras Arteta.
Ja.
Det är vad han känns ruttad att bli. Och det har man känt innan, att det kanske är där du ska bygga och forma en tränare på det viset, som Arsenal ändå har gjort med Arteta till exempel. Jag kände inte att Ole Gunnar Solskjaer var det råmaterialet och format i det. Det är Michael Carrick på ett annat sätt, tycker jag, utifrån liksom personan, CV, allting.
Och det gör ju att han nu har börjat få svara på lite frågor om framtida värvningar. Mm. Han är ju fortfarande interim på pappret, men har ju varit också öppen med att, nej, men vi tittar bland annat på en vänsterytter. Matheus Cunha kan ju spela vänsterytter, och jag tycker att sättet som han har ställt upp nu den senaste tiden med, eller den senaste matchen med Cesco längst fram, alltså en 4-2-3-1, Bruno Fernandes på sin tia, han ska ju vara tia, han är för fan ligans bästa spelare. Han kan inte spela på någon annan position.
Nej.
Du har liksom ligans bästa tia, spela honom som tia. Det har ju blivit väldigt uppenbart. Där måste ju Amorim se sig lite i spegeln och vara så här, kanske borde gjort det. Hur som helst, men med Cunha och Mbeumo på varsin kant och Casemiro och Mino bakom, det där är ju ett ganska bra lag, men absolut, Cunha är ingen naturlig vänsterytter, så är det ju, han passar kanske bättre till höger till och med, där Mbeumo spelar. Båda två, de är lite lika på det sättet. Båda två passar egentligen bättre till höger, kan spela centralt. Skulle kunna spela, eller Cunha skulle kunna spela som tia också. Eller som striker, alltså de är som flexibla anfallsspelare allihop.
Nu har de ju varit bra allihop.
Och de har ju varit bra. Men känslan är ju att får man in mer renodlad vänsterytter, så hade du kunnat lyfta ytterligare. Och man får in större bredd dessutom.
Ja, alltså, men det kände man ju redan i somras, att även om de här spelarna har varit bra och var liksom nödvändiga injektioner offensiv för United, så kändes det lite överflödigt att värva tre som kanske är som bäst centralt. Är det verkligen där du behöver fylla positionen? Nu är ju en boom och utgår från höger och funkar jättebra där, och där är det ju klart. Han kan ju spela centralt också om det skulle behövas, och Cesco kommer ju roteras ibland, men nu börjar han ju komma in i det på allvar och ska ju vara den solklara nian. Jag håller med om att en vänsterytter hade varit bra. Då har du Garnacho som har lämnat, du har Rashford som har lämnat. Du har ju inte planerat alltid på lång sikt. Det har ju inte alltid funkat perfekt. Och alltid,
jag argumenterar för att Ahmad också är bättre till höger.
Ahmad är bättre till höger och jag räknar honom till höger därav. Och han ska ju in. Så att, och, ja, då kan ju spela en Mbeumo till vänster då. Jag har egentligen inga större problem med att flytta Cunha över en startelva och använda honom i rotationsroll, till exempel. Ja, vem skulle vänsteryttern vara?
Ja, det är ju intressant, för att det är ju många som letar vänsteryttrar, om man säger så. Arsenal har det ju ryktats mycket om. Anthony Gordon, det pratade vi om förra veckan, att Arsenal har hört sig för där och kan vara intresserade. Nu har det kommit andra uppgifter som säger att Newcastle vill ha Gabriel Martinelli i utbyte plus pengar i sådana fall.
Ta då, spring!
Alltså jag gillar ju Anthony Gordon. Alltså jag tycker att Anthony Gordon är en uppgradering på Martinelli.
Det är det jag menar, jag tycker också att han är det. Sen så finns det andra problem med Anthony Gordon, men alltså jag tycker ändå en uppgradering för. Sen beror det ju på hur man tänkt att använda dem också. Det är det som är svårt att veta med Arsenal, de är ju så låsta. Många spelarna. Nej, men för Uniteds del, om vi återgår till dem, så här, slänga bara upp ett namn. Rafa Leao.
Absolut, och det har du ju pratat om förut också, Rafa Leao. En otrolig högsta nivå om man kan få in.
Det är ju där frågan ligger. Ja. Är det verkligen, och då kommer United fans säga.
Vilken Rafa Leao är det man får?
Och är det inte precis den här typen av värvning United inte ska göra längre?
Ja, men det är ju den känslan. Man har ju värvat in spelare med känslan att här är ju en superstjärna om man får rätt version utav
dem. Jadon Sancho.
Ja, alltså Angel Di Maria som ju fan inte gjorde mycket rätt under den säsongen han var i Manchester United och gick vidare och sen var bra igen.
Ja, men, så att Anton gjorde en cykelspark eller? Ja, i derbyt. Sen att Betis tappade 2-0 till 2-2, det var ju vad det var, men.
Ja, nej, men det har ju verkligen passerat många, men det här är ett annat Manchester United. Det här är ett lag som fungerar mycket bättre. Prat om Bruno Guimaraes dessutom. Casemiro lämnar ju till sommaren och behöver ersättas. Han har varit bra den här säsongen, Casemiro. Framförallt har gjort väldigt mycket viktiga mål.
Alltså Guimaraes hade ju varit en dundervärvning för United. Ja. Det är ju inte att snacka om. Men han verkar väl ändå vara den som är minst sugen på att lämna det här Newcastle. Han verkar ju faktiskt trivas och verkligen identifiera sig med den här klubben på alla sätt och vis.
Tonali verkar ju leta ny arbetsgivare. Anthony Gordon kan vara på väg bort.
Jag tror Tonali.
Voltemadar var det prat om.
Voltemadar ska inte flytta på sig än. Sen har det varit mycket det här med att han har fått agera mycket lägre ner i banan än vad han egentligen borde få göra. Och
han har ju typ spelat 8 den senaste tiden,
ja,
alltså, som en offensiv mittfältare.
Ja, och det ska han ju inte. det blir ju inte bra för någon. Alltså absolut att han har liksom 10 egenskaper. Man ska inte
han värvades ju in för att vara Alexander Isaks ersättare. Men
kan de sluta hela rekordanfallsvärvningar och skola om dem till 8? Eller? Ja, nej, Joel Linton funkade ju, men Voltema hade ju inte varit en floppen.
Nej, precis. Nej, Joel Lintons förvandling från floppanfallare till succémittfältare är ju...
Det är en av de mest remarkabla vi har sett i Premier League när det kommer till alltså, just omskolningar och spelare som varit lyckade. Det är ju det högst upp på den listan, alltså Joel Linton-förvandlingen. Mm. Sen finns det ju massa olika exempel på alla möjliga som har gjort fantastiska karriärlyft av att omskolas. Man såg ju Marcos
Gareth Bale från vänsterback till ja, forward.
Ja, det var ju bra.
Men Thierry Henry var ju också ytter när han kom till Arsenal.
Just det. Ja. Men alltså ytter.
Men det är lite mindre. Alltså det är en sak, det är att gå från anfallare, alltså så här mål. Han var ju liksom utpräglad målskytt eller målgörare i Bundesliga, alltså han var ju striker. Joel Linton.
Ett annat så här super omskolning som man aldrig såg framför sig var ju när Atletico Madrid värvade Marcos Llorente från Real Madrid.
Ja, just det.
Ja, så Marcos Llorente tänker nog de flesta som den här snabba, liksom hårt jobbande urkraften på högerkanten som bara stormar fram och tillbaka. Han kan spela högerback och mittfältare och allting. Det här var ju en sittande på något sätt Sergio Busquets typ eller liksom så här bollvinnare i Real Madrid. Det var ju där han var fostrad som. Så den förvandlingen som han gjorde under Diego Simeone var ingen som överhuvudtaget såg framför sig. Oscar Minguezas förvandling till en så här offensiv wingback tycker jag också. Men det är väl liksom exempel för finsmakarna kanske från... Men ja, det finns några exempel på riktigt udda förvandlingar. Joel Linton ligger högt.
Mm. Men Bruno Guimaraes i alla fall. Och det är... United
ska spela wingback.
Men de spelar inte med wingbacks längre.
Ja, just det. Men vi har ju Patrick Dog ja, som vi skulle kunna ha som vänster, som vi har varit jättebra innan han blev skadad tyvärr.
Och ganska, ja, faktiskt.
Ja, så han, där har du ett vänsterytter alternativ, så det kanske inte är någon kris på så vis.
Fast håller han den kvaliteten? Alltså,
om han spelar som han gjorde innan han blev skadad, så ja, det gör han.
Ja, men det är klart du kan få in ett mer utpräglat vänsterytter alternativ än Dorgu. Ha Dorgu som är en rotationsspelare som kan vikariera både som vänsterback och vänsterytter. Luke Shaw är ju inte en spelare du kanske
hellre ser Dorgu som vänsterback på sikt då.
Man får skola in lite mer försvarstänk i honom än vad han har nu. Men annars gillar jag Patrick Dogu. Han är också väldigt ung ju, formbar. Det känns som att han skulle kunna i typet Michael Carrick United faktiskt utvecklas till att bli en spännande offensiv vänsterback.
Den värvningen som allra mest Ruben Amorim av alla som har gjort den första han gjorde. Han ville ha sin offensiv wingback. Ja.
Hör du? Jag ska faktiskt quizza dig lite grann.
Oh, nej.
För jag tycker det här är roligt. Lamine Yamal gjorde ju hattrick i helgen. Det har du inte missat, gissar?
Nej, jag noterade det.
Du noterade det. Det var hans första hattrick. Uh-huh. Och det finns många som står på en hattrick. Många wingers, alltså en hel hög. Men bara 4 stycken som har gjort 2 eller fler. Nu aktiva yttrar i topp 5 ligorna pratar vi om nu då. Nu pratar vi inte alla ligor i världen, utan de så kallade topp 5 ligorna. Det ska vara utpräglade yttrar som har gjort 2 eller fler hattricks. Och du får, jag skulle säga att jag tror att du kommer ta 3 av dem. Det här är väldigt välkända spelare allihop, såklart. Spelare som vi känner till. Och det
måste de spela ytter nu?
De ska väl ha spelat ytter främst under sin karriär, så kan man väl säga.
Räknas Leo Messi som ytter?
Han är inte med på listan.
Nej, okej, då räknas inte han som ytter. Bra.
Han har gjort fler än 2 hattricks.
Ja, det har han.
Även, jag menar, Cristiano Ronaldo räknas inte, även om han var ytter en gång i tiden. Så. Nej. Räknas han inte som ytter. Nej, det här, och det är bara då aktiva spelare som är aktiva just nu.
Vini Junior har gjort 2 eller fler.
Jag tror kanske att de måste vara aktiva i någon av de 5 stora ligorna också.
Okej.
Eller har varit liksom under säsongen.
Ja. Vini Junior har gjort 2 eller fler, va? Eller har man gjort...
Vinicius Junior, där har du en. Han har gjort 2.
Mo Salah
har gjort 3. Där har du den andra.
Vad blir det? Det borde ju vara jättelätt att komma på egentligen. Sen måste man bara komma på vilka spelare som finns att laborera med här.
Sen är en som är kantboll som inte alltid spelar ytter. Men så främst är en ytter, skulle jag säga.
Ja, Rafinha.
Nej.
Har inte gjort hattrick, så har inte han gjort det alltså?
Han har gjort ett.
Han har bara gjort ett.
Men en lagkamrat till honom.
Ja, så vadå? Ah, men vadå? Tänker du Ferran Torres?
Jajamän.
Ferran Torres går som striker nu mer snarare än ytter. Men det var det som var kantbollen.
Ja, men han har gjort hattrick som ytter. Det är väl det. Alltså, de har gjort hattrick som ytter.
Ja.
Det här är enligt... vad fan heter sidan?
Opta.
Statmuse.
Okej. Okay. Men då har vi tre då. Mm. Du får...
Och sen är det den sista. Den här är den svårare. Och det här är det som är intressant. Att han är faktiskt etta på listan. Med fyra hattricks. Den enda nu aktiva yttern som har gjort fyra hattricks i någon av topp fem-ligorna. Vem kan det vara?
Ja, det måste vara en äldre. Det här är ju otroligt bra poddcontent. Du får ge mig ett land.
Mm, jag kan säga så här, frysbox.
Hmm.
Ledtråd.
Frysbox ledtråd. Vilka sitter i frysbox då? Det finns ju ganska många spelare som sitter i frysbox, menar jag.
Han är född i Karibien, kan jag lägga till. Kingston, Jamaica, närmare bestämt.
Jamaica?
Mm.
Och frysbox. Och så Mason Greenwood.
Nej.
Han är inte född i Jamaica kanske. Raheem Sterling är inte född i Jamaica, han är född i England och han är absolut inte i topp 5-ligorna.
Raheem Sterling är svaret. Han är född på Jamaica. Och
han spelar inte i topp 5-ligorna.
Han har gjort under säsongen. Hans kontrakt gick ut.
Nej, har han inte gjort under säsongen, för att det var förra säsongen han spelade för Chelsea.
Ja, han är med på deras lista. Han är nummer ett.
Det var Raheem Sterling.
Det var Raheem Sterling med fyra hattrick i karriären.
Ja, men då
så är det. Du passerade, jag var tvungen att bromsa dig där när du passerade. Men Raheem Sterling, född i Kingston, Jamaica, representerar England såklart.
Mm.
Och flyttade till England som liten.
Vad får jag, 2+, 3?
Ja, gränsfall. Alltså Vinicius Junior och Mohamed Salah, det ska väl alla ta, tänker jag.
Ja, och lagkamrat i Rafinha när jag hade räknat bort Jamal var inte svår att gissa heller. Så det här var svagt ingripande. Eller,
ja. Svag insats. Men jag tyckte det var en rolig statistik i alla fall. Ja. Jag kollade på yttrar som har gjort hattrick. Raheem Sterling, man glömmer bort honom ibland. Han var rätt bra en gång i tiden.
Fortfarande inte varit aktiv, tillhört en trupp då i...
Han har tillhört Chelsea.
Nej, men för det första jag tänkte när jag sa frysbox var ju liksom, men Raheem Sterling är ju borta i Nederländerna. Det är ju inte en topp 5-liga väl typ. Så, och sen,
jag vet inte exakt hur kriterierna var. Det stod bara nu aktiva spelare från topp 5-ligorna. Så jag vet om de är aktiva nu, om en topp 5-liga, att de har gjort dem i typ, jag vet inte exakt hur de har räknat, men så ligger det till i alla fall. Mm. Vi tar oss vidare och ska svara på lite frågor vi har fått ifrån... det här är roligt. Jag la ut på Twitter när jag bad om frågor. Så det här klippet, Oliver Kahn la ju själv upp det. Det är ju 25-årsdagen sedan han boxade in bollen i offensivt mål när han gick upp på en hörna i tron om att målvakter får ta med hand i båda straffområdena. Alltså, contrary to what I believed at the time, goalkeepers are not allowed to handle the ball in both penalty areas. The goal was disallowed and I was sent off. Det är otroligt.
Ja, man blir glad.
Ja, man blir glad. Han trodde på riktigt att han skulle få ta med händerna i motståndaren.
Ja.
Men då säger pessimistkonsulten och undrar, om man hade fått göra det, vilken målvakt hade gjort flest mål i historien då?
Alltså... såklart att du måste, då blir det ju en lång mål.
Ja, alltså, absolut. Alltså, Courtois
ligger väldigt bra till.
Ja.
Att boxa in bollar.
Med teleskoparmarna han har. Det är inte bara det att han är lång. Han har extremt långa armar i tillägg till att han har en lång kropp. Liksom.
Donnarumma hade gjort mycket mål.
Ja, men jag tänker att det måste finnas något så här.
Bufflat bort folk.
Vet du vem som hade gjort otroligt mycket mål då? Peter Schmeichel. Han var ju fullständigt jävla besinningslös med sina nävar i boxen.
Alltså, om vi hade infört den regeln.
Oliver Kahn hade inte varit pjåkig heller. Han ska nog vara rätt högt upp på listan.
Vet du vem som har skrivit under på den regeln först av alla, att införa den? Mikael Arteta packat och haner, då plötsligt till och med Raya i farozonen, då ska han ha en annan målvakt. Eller Raya är för bra även i luftrummet, ja, men han har gått in och boxat in mål, ja, det vet jag inte.
Ja, ja, det är ett intressant experiment.
Neuer hade gjort hur många som helst.
Neuer hade gjort det,
ja, alltså, utan tvekan. Mm.
Alisson är ju gammal handbollsspelare. Han kanske hade varit bra på det där. Han har ju också ju faktiskt gjort ett riktigt mål.
Men han är också pastor och lite för snäll.
Han kanske lite för snäll. Du måste vara lite dum i huvudet för att gå upp. Det är också en men om det hade varit en regel, då hade vi ju sett, alltså du ligger under med ett mål, då hade du sett målvakten flytta upp på hörner från matchminut 75 eller något sånt där.
Då, apropå Alisson, då är ju aktivt...
Vilket jag är för. Ja. Jag gillar den regeln.
Du har ju aktivt undvikit att prata om gårdagens Premier League-fotboll under den här timmen.
Jag mörkar den.
Vems fel var 2-1-målet tycker du? Curtis Jones eller Alissons?
I grunden är det ju Curtis Jones fel. Det är klart att sparken är Alissons och den är dålig, så båda två ska hängas. Men att
Cody Gakpos fel säger jag till hela matchen.
Ja, gud ja. Alltså när han är uppe med sin jävla 46a framför Curtis Jones som bara ska liksom brösta in bollen, då höll jag på att kasta ut TV genom fönstret, kan jag säga. Jag var så arg. Så är det. På tal om behov av vänsteryttrar, Liverpool är behov. Nu kommer visserligen Rio in och hade en boll i stolpen och ser pigg ut, men han är inte färdig än.
Mo Salah
gjorde mål, men det var ju underkänd hela matchen i övrigt.
Han gjorde mål.
Ja, det gjorde han.
Det var bra.
Det var ju bra, men räckte inte till någonting. Nej, usch, fy fan. Curtis Jones är lite mer skyldig än Alisson. Han är ändå en utespelare. Han har ju kontroll på bollen. Varför ska han slå den passningen där? Vad ska han vinna på det? Iväg med den.
Ja, han litar väl på Alisson för mycket med fötterna.
Alltså det här...
Sen är det ju så dråpligt när den där liksom styrs på Joe Gomez på det sättet den gör i det här läget. Så det blir... Men ja, Wolves fortsätter att störa.
Ja. Fler segrar på hemmaplan den här veckan än vad Spurs har haft sedan april 2025.
Jag tycker det är synd om Spurs när sådana statistik tas upp. De har ingenting med det här att göra.
Så då kan jag säga. Could be worse, could be Spurs, som jag sa vid pentryt här innan, och så står Simon Bank precis bredvid mig. Han såg så ledsen ut. Då fick jag ont i hjärtat direkt. Vi har ju också haft den här, vi fick en fråga från Postbanken. Det kom ju nu i veckan att Kanada, det kanadensiska fotbollsförbundet, ska införa den här fullständigt idiotiska Arsène Wenger-offsiden med att det helt enkelt ska finnas dagsljus. Alltså en striker ska vara helt och hållet förbi sin försvarare för att det ska bli offside. Det är någon som tror att det ska bli lättare att avgöra en offside då, fast man egentligen bara har flyttat en linje. En linje är ju en linje är ju en linje oavsett vart du bestämmer att den går. Så den avvägningen kommer inte bli lättare.
Jag tror att folk kommer ha mer, det jag kan säga för det man ska vara ändå, är att folk kommer ha mer förståelse för om du ser 2 mm dagsljus i offside eller inte, än om det är 2 mm av en tå eller inte.
Fast det blir ju inte dagsljus, för det kommer ju ändå bli liksom bara någon häl som är bak för någons liksom haka som sticker fram. Ja, men kolla, hakan och hälen var i linje typ här, och det, han är onside. Alltså
det kommer fortfarande bli så där.
Vilket är också så här, det kommer leda till framförallt är ju att ingen kommer våga stå med en hög backlinje längre. Så alla kommer flytta ner sin backlinje därför att det är alldeles för stor fördel till anfallaren. Sätt en snabb anfallare. Alla lag har en anfallare som är snabbare än motståndarnas mittbackar. Okej, men lägg honom bara på fart så är det omställning hela tiden. Ingen kommer våga stå med en hög backlinje. Alla kommer behöva liksom ta mycket större säkerhet bakåt, vilket kommer göra att vi får handbollsfotboll. Ena laget anfaller, alla andra backar ner. Vi krigar om en fast situation och så blir det fast situation som avgör i högre utsträckning än vad det redan är. Det här är ju en jag blir så trött på det här.
Nej,
det är så här grundläggande förståelse om fotboll ser ju att det här kommer inte leda till fler mål. Det kommer inte leda till att liksom de här marginal-offsiderna försvinner. Det kommer leda till att att lagen ställer upp taktiskt på ett mycket mer defensivt sätt. Det kommer leda till en mindre offensiv, mindre ytor för anfallarna att spela på, för yttrarna att springa på. Det som vi gillar, den höga farten i fotbollen, kommer försvinna med, för att man kommer taktiskt behöva ställa upp så defensivt och så riskminimerande.
Vet du vilka som fortfarande kommer köra sin höga offsidefälla? Hansi Flicks Barcelona, de kommer inte ändra någonting där.
Postecoglou kommer ignorera det fullständigt vart han än tränar.
Och det är ju fint.
Men Postbanken skriver i alla fall, Kanada och Wenger är ju helt vrickade.
Ja, det var där de var.
Men han har ett förslag. Chip i spelarnas skor och i matchbollen med fullt automatiserad offside. Alltså, vi utgår bara från bollen och från skorna.
Ja,
vore det inte bättre än fotbollsdödande VAR-bedömningar?
Jag håller med.
Jag håller också med. Jag tycker inte att det är bestäm vart linjen är. Ja, men säg att, ja, men chippet sitter i hälen på skon. Okej, okay, då är det där vi utgår ifrån.
Och då kan du också ha så här att om du då får bollen när du är offside, då kommer en stöt från det här chippet. Så att du behöver inte riktigt göra någonting. Det är allt täckt redan.
Anfallaren bara trillar ihop på väg.
Ja, det är offside. Okej, okay, bra, då vet vi. Men då riskerar du inte heller en situation där du fortsätter anfalla och de kolliderar med målvakt och annat.
Du är offside, så bara du trillar ihop på väg. Du får en sån hel chock liksom.
Det är klart.
Ligger och sprattlar på planen. Jag är för.
Ja, vad bra.
Det är ju som, det här är också ett sidospår. Jag vet inte
Monty Python-idé liksom.
Ja, men precis. Jag vet inte för du har lyssnat på det. En stark rekommendation. Vad heter den? ESPN:s dokumentär podd-dokumentärkanal som jag nu har glömt bort namnet på. Ni får googla. De har ett avsnitt om den allra första UFC-galan och planerna som liksom föregick att man skulle arrangera den här, och att det på riktigt fanns skisser att ha elektrifierade staket med alligator vallgrav runt oktagonen. Det fanns riktiga sådana skisser, och man hörde av sig till olika delstater så här: finns det en möjlighet att göra det här i er delstat? Och alla sa nej.
Tänk nu om det här hade kommit upp nu istället, eller om de hade fått höra när de satt och smed de här planen att om några år då kommer ni få slåss i Vita huset. Ja. Hade de trott på det här?
Nej, det är helt sjukt. Men stark rekommendation, den dokumentären i alla fall. Den är ju fenomenal. Ett annat stickspår är att de åkte dit för att liksom leta fighters till sin första gala. Mm. Så de åkte till en kickboxningstävling i Los Angeles. För att hitta, och där skulle liksom de bästa kickboxarna i USA vara. Bara det att den de skrev kontrakt med var utkastaren. För de tänkte att den som är utkastare på det här evenemanget, det är en hård jävel. Vilket det också var. En holländare som visade sig ha ett riktigt grumligt förflutet.
Men, på tal om kampsport, och när jag bara smög in Vita huset där. Har du sett Usyk, du vet, boxaren? Har du sett vart de ska tydligen ha lagt hans nästa fight?
Nej.
Pyramiderna i Giza.
Ja, det är ju fett. Det är ju fan så mycket fetare än det Vita huset.
De hittar nya ställen. Det är som liksom Fight Island under corona, när UFC var den enda sport de bara inte brydde sig och körde. Det är också en av få sporter som inte bryr sig och bara låter alla ryssar köra helt fritt också. Ja. De förvånar mig inte att de vill ha alligatorer utanför oktagonen, det gör det inte.
Marcus Holm undrar, fan det här skulle jag googlat innan. Känner jag nu precis när jag läser upp det? Så kan det bli ibland. Hur ser det ut med de som får hemmafördel i Champions League-slutspelet? Är det ligaplacering internt mellan lagen som möts som avgör vem som har hemmafördel? Har läst om att man slår ut ett lag med bättre ligaplacering, övertar man den platsen vidare i slutspelet? Och det är ju faktiskt så jag har för mig att
det är så också. Jag har förstått det också. Och sen så, precis, att det finns en sån, att du får börja borta då.
Ja, du får avgöra hemma om du har haft en högre placering i den här ligafasen, i den tabellen helt enkelt.
Det här är också en helt annan diskussion. Men skulle inte ligafasen bli ännu mer spännande om det gav ännu mer fördel till ettan?
På vilket sätt?
I och för sig, det här är kanske ett... Jag tycker inte att nya Champions League-formatet riktigt har det här problemet på samma sätt som vissa andra sporter har. Och jag vet inte om det här ens är rätt forum att ta upp det.
Alltså, vi har ju tagit upp precis allt möjligt i det här avsnittet. Så att
jag tycker det
är... Du har grönt.
Jag tycker det är bisarrt hur lite det spelar roll att vinna grundserien i SHL.
Jo, det är bisarrt. Alltså, jag som följer NBA, det är liksom så här, det här tröskandet men hela vägen
NBA ligger samma. Och då ska man ta inspiration, gissa varifrån. Jo, japanska baseballligan. Mm-hmm. Där grundserievinnaren, och det här låter helt bizarrt, för när jag pratar med liksom SHL-fantaster på redaktionen om det här, så brukar de säga, men du har jättemycket för, du får ju hemmaplan för, du får en extra hemmamatch där hela vägen i slutspelet. Ja, en extra, vad är det? Du borde få hela serien hemma. Du ska raka.
Är det så? Det är så i Japan.
Japan alltså. Ja. Japan har du, om du vinner grundserien i din division, då börjar du med, till att börja med så behöver du bara spela en slutspel för att ta det till sista steget. Den är bäst av 6 matcher. Mm. För du börjar 1-0 och spelar alla matcher hemma. Mm. Där har du en fördel. Ja. Och, jag tänker att, och då kommer du bygga en helt annat incitament i en grundserie om du ger fördelar som faktiskt betyder någonting. Nej, alltså, jag tycker de är förtaniga i väldigt mycket olika sporter som kör grundserier fullt av slutspel. Det var egentligen min take.
Ja. Sen tycker jag i och för sig när det kommer till amerikansk idrott och framförallt NBA, så tycker jag att tanking är ett större problem som är svårt att komma åt. Men...
tanking är ju kul.
Alltså det är så jävla tröttsamt. Det var det Utah Jazz för ett par veckor sedan när marknaden fortfarande var hel. Och han hade så stoppat in 25 poäng eller något sånt där. Och de var på väg att vinna en match för en gångs skull. Och de bara, ut med honom. Lauri Markkanen spelar inte mer den här matchen. Bara, så förlorar de matchen ändå.
Det finns ju vissa baseballlag som vi liksom tankar innan säsongen har börjat. Liksom så här, Colorado Rockies är ju bara en pågående tankning som man har hört i flera år. Liksom. Om man ska ta tillbaka till fotboll igen. På tal om så här grundserie och slutspel och sånt, noterar du vad FCK sysslade med i helgen?
Nej, det
har du missat det här?
Ja, det har jag missat.
Det är ju den största fiaskot i danska superligans historia. FCK, detta stora starka FCK. Mm. Sjua i danska ligan för 22 omgångar. Mm. Vilket då innebär att de missar slutspelserien. Ah. De hamnar i den andra halvan som får spela nedflyttningsserie.
Åh, jävlar.
Mm. Jag har aldrig sett Thomas Delaney så arg som han var i den där intervjun med Viaplay. Otrolig studio hade de här, Stig Töfting som expertkommentator och Thomas Gravesen i studion. Det gjorde mig glad.
Otroligt, vilken duo.
Men FCK, riktigt rejält fiasko.
Att det blir man glad av.
Alltså det är inte för roligt. Jordan Larsson, jag gillar Jordan Larsson, men och Viktor Claesson också, men alltså för FCK
som Claesson inte kvar.
Jo, tills han flyttar till Värnamo är han kvar.
Jaha, jag trodde han redan hade flyttat. Nej, han spelar säsongen ut.
Han är inte kvar, han har inte flyttat. Nej, men FCK som förening, med tanke på vad de går in och börjar näsla sig in i FC Rosengård och annat och börjar peta på svensk fotboll, så klart att man skrockade lite gott ändå när man såg att de ska spela. De kan ju ta sig till Europa ändå, ska sägas, via någon form av playoff på något vänster och så vidare.
Så brukar det vara.
Ja, men det är en sån missräkning att det sjunger.
Ja, verkligen, verkligen. Jaha, hörde ni, det var allt vi hann den här veckan. Det var ett spretigare avsnitt än vanligt. Men så får det bli när det är början på mars, solen lyser och vi har FA-cuper till i England. Jag tänker framåt mot Premier League-podden på måndag. Vi har lite FA-cuper. Det är ju returmöte mot Wolves borta igen på fredag. Fy fan, ja. Vilket mörker.
Om ni inte blev helt avskräckta om ni mot förmån så kom och Inter igår och den 0-0-drabbningen, så är det ju ny första möte i semifinal här på Sportbladet ikväll. Atalanta borta mot Lazio på Stadio Olimpico.
Kanske blir lite bättre drag då.
Ja, jag vet inte, det är faktiskt ingenting jag kommer att hantera, men det är en match vi sänder, kan jag rekommendera.
Ja, så är det. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Cillepodden är tillbaka nästa vecka igen. Då ska vi prata Champions League. Hej då! I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.